Ordet är det sätt varpå Kristus färdas när han kommer genom mänskligheten på väg mot sin synlighet. Det är inte mina ord här, inte mina formuleringar, utan de hör till en teolog som var rätt aktuell för några decennier sedan. Den heter Gustav Wingren. Ordet är det sätt varpå Kristus färdas. Jag ska läsa ett av orden för den här dagen, söndagen innan pingsten, från Apostlagärningarna, det första kapitlet. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Då när de kom dit så gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon, Siloten, Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och Jesu bröder. Från det första kapitlet i Apostlagärningarna. Ja, redan i Bibelns första kapitel så pratas det om Guds ande som svävar över vattnet. Det står i den senaste bibelöversättningen, Bibel 2000, att det är en Guds vind. Och längre fram så får vi veta att det är genom anden som Gud skapar och förnyar världen. Det gamla testamentet betonar speciellt andens livgivande funktion, men det pekar också mycket tydligt framåt. För när Messias kommer en gång, då ska Messias på ett speciellt sätt vara utrustad med Guds ande, med vishetens ande och kraftens ande, skriver profeten Jesaja, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Ja, de 10 dagarna, de som startade i torsdags med Kristi himmelfärdsdag, då Jesus lämnade jorden och så till pingst, det är en väntans tid. Det jordiska uppdraget för Jesu del, det var klart. Det var slutfört då lärjungarna var lämnade ensamma men inte overksamma. För varje dag bad de tillsammans, de samtalade, de diskuterade. När ska det ske? Det där som han sa, det där som han lovade oss. En annan hjälpare, vem var det? Ja, till synes på sitt sätt ganska tomma dagar. En lång transportsträcka av frågor och undran. Och det kanske vi också kan känna igen oss ibland från våra liv. Perioder när vi väntar liksom på någonting att det ska inträffa. Och så säger vi kanske med konfirmandens bön, gode Gud, ge mig tålamod men fort. Ja, väntans tider, det kan vara värdefulla tider, nödvändiga om det finns ett mål i sikte. Vi vet att de blivande föräldrar, de behöver mogna till, växa inför uppgiften under de där månaderna innan. För många år sedan då jobbade vår familj, min man och jag, som missionsarbetare i Kongo Kinshasa, och då tiden innan utresan, den verkade oändlig. En månad till, 3 månader till, ja nästan 1 år. Jag tror att vi behövde den tiden för att sätta oss in i uppgiften att förbereda barnen på vad som skulle ske och också förbereda oss själva på det som väntade. Förankra i Gud. För lärjungarna och de andra som funnits kring Jesus som nu samlades i den övre salen i Jerusalem. Ja, för dem så innebar väntan också något mer. Det för lärjungar de mognade inför sitt uppdrag. Det var en process som de var tvungna att gå igenom. De tränades i förtröstan. De tränades i tålamod. Det nya testamentet det ger oss bara små ledtrådar om vem anden är. Men vi får veta desto mer om vad anden gör. Därför där anden drar fram, där händer det saker. För rädda, osäkra lärjungar, de blir frimodiga talare. De sjuka blir botade. Och den glada berättelsen om Jesus, den sprider sig med fart. För någon skulle komma i Jesus ställe, en annan hjälpare och ordagrant en av samma slag, alltså som Jesus. En person är anden, en person då som existerar i två andra. Hjälparen är en av de varmaste benämningarna på anden. Det heter på grekiska parakletos. Det heter på latin advocatus. Men båda betyder ungefär att gå vid sidan för att hjälpa, stödja, uppmuntra dig och mig. Så som Jesus hjälpte och tröstade och tog sig an människor han mötte, så ska anden vara vår tröstare, uppmuntrande, som leder oss i tro och också bevarar oss i tron på Jesus. Det här är en grundläggande insikt. Vi kan inte tro av oss själva, för anden måste hjälpa oss med det. Martin Luther, han säger så här: jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom, utan den heliga anden har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat, behållit mig i en rätt tro. Ja, det säger han då när den så kallade lilla katechesen ska förklaras. Jag tror att jag inte kan tro utan den heliga ande. Ingen av oss kan för egen maskin komma till tro på Jesus Kristus. Vi begriper inte att vi behöver räddas. Men Bibeln berättar envist om Guds kärlek till var och en av oss. Kyrkofadern Augustinus för länge sedan, 400-talet, han sa: Gud älskade, därför älskade han. Det kan vi fundera på lite. Lärjungarna och några till, det står några kvinnor, de nämns inte vid namn, de var tillsammans där i Jerusalem under ständig bön. De väntade på hjälparen som Jesus utlovat. Jag ska be fadern som ska ge er en annan hjälpare som ska vara med er för alltid. Det sa ju Jesus innan sin himmelsfärd. Anden, den var på väg. Hjälparen, en handledare, en pedagog. någon som leder ett barn. Hjälparen, det är ett fantastiskt namn på anden. Den ger oss alltså bilden av en respektfylld och lyhörd person som verkar väldigt förtjust i att beskriva Jesus för oss. Jag nämnde det nyss något om Kongo Kinshasa. Vi bodde i en liten by. Det är den som är den svenska missionsförbundets äldsta missionsstation. Den heter Kibunsi. Där fanns det inte rinnande vatten i byn. Utan vatten, det behövs ju för varje dag. Och det måste tas då i närmaste vattendrag. Det var ofta då barnens uppgift. Många, jag skulle nog säga de flesta, de bar vattnet i baljor. De satte på huvudet så här, eller kanske en spann eller hink. Men det hände ibland då när man tittade på barnen på väg till eller från källan. Att det fanns en unge med en dunk att hälla vattnet i. Det fanns en källa ganska så nära där vi bodde. Och dit gick då barnen ofta. Och det var lite kusligt för dem att gå dit. Därför fanns också en väldigt stor orm. Det fanns en boaorm som bodde där. Men när man då kommer med dunken, då vet jag att få vatten i den, då måste den sänkas ner i det rinnande vattnet. Och fyllas där. Men en förutsättning är att locket inte sitter på. Med locket på då kan man ju stå mitt i flödet. Precis i evighet faktiskt. Men dunken blir tom hela tiden. Den fylls inte för det går inte. För att fyllas av andens hjälp och stöd i våra liv. För att fyllas med de goda gåvorna. Nådegåvorna, gratispresenterna, då måste vi öppna och våga ta emot. Att tro på Jesus Kristus, det är ett sätt att leva. Tron bevaras på det sätt att man praktiserar den, man lever den. Den är inte främst en metod för tanke eller reflektion. Den måste bara levas. Trons liv tillsammans med Jesus är ett äventyr. Jag tror att i ordet äventyr, i ursprungsordet, så finns det då betydelsen av vind. Tron är ett äventyr, en vind, en ande. Ett äventyr, inte vilket som helst, utan fyllt av överraskningar och otippade livsval. Jag minns att jag som 13-åring utan veta något om kyrkan fick åka på Sjöviksläger, på tonårsläger. Jag visste ingenting om kyrkan, men det var en kompis som tyckte vi skulle åka. Vad gör man på läger, sa jag. Är du dum eller så? Du ska ha sovsäck med dig. Vad har man på sig då, sa jag. Jeans förstås, vad annars? Och så åkte vi från Göteborg. Vi åkte rälsbuss till Sjövik. Och då lägret kostade 35 kronor för hela veckan. Och så kom vi i lägerkyrkan på kvällarna, och där bad ungdomarna, de gick fram och vittnade, de berättade om vad Jesus gjort i deras liv. Och tredje dagen kände jag, yes, detta vill jag också uppleva. Och så fick jag förbön, och så inträffade något stort i mig. Jag fylldes av en glädje, och så formulerade jag orden som jag inte glömt någon gång. Jag har aldrig levt för. Men jag lever nu. Jag har aldrig levt för. Och så kom jag då tillbaka till mitt hem och jag berättade för mamma. Mamma, jag är frälst. Då min mamma, hon tittade på mig och sa inget. Vad betyder det? Hon kunde inte förstå vad jag menade. Men mitt nya liv, det var påbörjat och glädjen den bubblade i hjärtat. Andens glädje. Så olikt en glädje som man kan möta till exempel i reklamens värld. Den lyckan då sällan är längre bort än prylar och tjänster. Det var ju nyss Melodifestival. Och vi lyssnade på John Lundvik och det gick ju ganska bra. Men inte riktigt så bra i finalen. Men bra ändå, tycker vi som svenskar. Då tänker jag på 2012. Då var det någon som hette Loreen som vann Melodifestivalen och Eurovisionsschlagerfestivalen. Kommer ni ihåg henne? Den låten som Loreen sjöng, den hette Euphoria. Eufori. Det betyder ju välbefinnande, en stark lyckokänsla, ett exalterat lyckorus. Ja, då var svenskarna stolta och extasen var begriplig, men det var ändå en annan glädje än den som Guds ande ger. Andens glädje, det förändrar människor på djupet. Den kan påla som en liten bäck i hjärtat. Och också då när livet är tungt och påfrestande. Anden förvandlar dig och mig då när vi befinner oss intill Gud. Andens specialitet, en av dem är nämligen den nya skapelsen. Det som var dött, det får liv. Bibelordet, det som verkade så torrt och tråkigt och obegripligt, det får liv. Det blir levande, det generella, det blir personligt. Gud älskar oss. Det förvandlas till Gud älskar mig. Genom anden blir bibelordet något som gäller mig personligen. Det står i Psaltaren, alla dina ord är ande och liv. Det kan vi inte säga om en enda Nobelpristagare, tror jag. Alla dina ord är ande och liv. Men det går att säga om Guds. Jesus lämnade oss inte som föräldralösa barn, utan lovade att vara med oss till tidens slut. Och så sändes anden, hjälparen. Människor utav alla språk och raser binds ihop utav anden. Våra mänskliga gränser, de överskrids av anden. Tron och hoppet och kärleken binder ihop oss genom anden. Och i andens ljus så tror jag inte att vi längre betraktar varandra som konkurrenter och konsumenter, utan som bröder och systrar. Du och vi, det blir viktigare än jag. Vi finner vår sanna identitet. Vi kanske kan säga som Paulus, det är Kristus som lever i mig. Den här församlingen är en del av Ekumeniakyrkan. Och det som skedde då på pingsten för många år sedan, det innebär att ekumeniken fick ett genombrott. Oikomenikos, det är det grekiska ordet och det betyder den bebodda världen, hela den bebodda världen, alltså det universella. Och det första tecknet på andens uppfyllelse, ja, det minns vi, det var ju språken som talades. var bekräftelsen att kyrkan från första stund är ekumenisk. Att kyrkan angår hela världen. Kyrkan, den talar alla språk och är till för hela världen. Nästa vecka, då firar vi pingsten. Då kommer den stora då festen. Den här veckan som kommer, då väntar vi på det, på andens utgjutande. Och så får vi fyllas utav anden på personligt sätt, utav kärleken till varandra. En kärlek som inte begriper sig på sig själv, utan den finns där. Nästa vecka, då firar vi pingst. Men redan idag, då finns Guds goda ande bland oss. Vill hjälpa oss att vara tillsammans, att älska varandra, tycka om varandra, acceptera. Det gör vi, allt det här i Jesu Kristi namn. Vi tackar dig Jesus för ditt ord och för att du kommer till oss. Genom din heliga ande, då blir vi ett folk, systrar och bröder. Tack för att du vill hjälpa oss att ösa vår kärlek över varandra. Din kärlek till oss, den delar vi med varandra. Hjälp oss att acceptera, tycka om varandra i ditt eget namn. Amen.